Hej och välkommen till Känslopodden med Marja och Mattias. Vi sitter här som coach och terapeut. Och varför vi gör det här är därför att vi tycker att det är spännande att utforska känslor och försöka få olika vinklar på det. Idag, Marja, så har vi en gäst som du har pratat om tidigare. Kan inte du berätta lite vem som är här och varför vi har tagit hit henne?
Idag har vi fantastiska Anna Ulenius här som jag har fått mycket hjälp av längs min resa i min utveckling. Anna har väglett människor under 30 år säkert.
25 i alla fall.
25 i alla fall, precis. Så det är ju väldigt många människor du har mött längs din väg. Ja. Och du har otroligt mycket kunskap. Och du själv har gjort djupa inre resor. Så jag tänker lite, Anna, att det är någonting jag skulle vilja att du berättade lite om. Faktiskt din resa och vad du har gjort och vad det har inneburit för dig. Och sen så ska vi göra ett avsnitt 2 där du också får gå in lite mer i vad förändringsprocesser är och hur man skapar förändring i sig själv.
Spännande. Oj, vilken stor fråga som du började med. Alltså, jag har drivit företag i den här verksamheten kring att hjälpa människor att förflytta sig från en plats inifrån och ut till en annan. Och när vi förändras inifrån så förändras också vårt liv utanför oss och våra relationer med inte bara oss själva utan med omvärlden och hur vi ser på världen, omvärlden, vår situation. Och du sa att jag skulle berätta om den här resan. Den har varit väldigt lång. Och så jag försöker att se vad som kan vara det största bidraget att lyssna på. Eller för lyssnarna, tänker jag. Så jag vet inte var jag ska börja någonstans. Det började ju väldigt tidigt med att jag var mest. Om jag fick välja så var jag helst med djur. Med hästar eller hundar när jag var liten, när jag växte upp. För där så kände inte jag mig så invaderad av andra människors känslor och beteenden och energier. Så det var för mig en fristad.
Ett utrymme att vara du.
Ja, alla ni som har djur vet ju hur det är att vara nära ett djur. Vi har faktiskt en fin hund som ligger och sover i den här studion också. Och bara man är nära ett djur så vet ni att det finns ett tillåtande där. De är i nuet och det är hundar och hästar, de dömer inte dig för hur du ser ut eller vad du säger. Eller de finns där. Och sen så har jag lärt mig väldigt mycket ifrån djuren också. För att de är också väldigt, responderar väldigt snabbt som en reflektor. Hästar till exempel utifrån när man skiftar i energi. Och energi är ju bara ett känslomässigt tillstånd.
Ja.
Och då får man också en direkt återkoppling på det. Och som en barometer eller få en feedback utifrån vad man behöver göra. Men i det också finns det tillåtande ett utrymme för att göra den förändringen. Omedelbart får man en ny återkoppling. Men du får gärna ställa mer frågor för att det här är ju ett långt liv jag har levt
hittills. Ja, det är ett jättelångt liv med mycket liv.
Ja.
Jag tänker, du pratar om hästar. Jag har ju varit på en utbildning för dig. Där du jobbar med hästar. Och du har haft hästar själv, vet jag.
Nej, nästan hela mitt liv.
Ja, och du pratar om dömande och att vara i ett space. Där tänker jag lite mera medvetenhet runt det. Och hästar speglar egentligen där du själv befinner dig med dig själv.
Precis, de speglar dig i din relation till dig själv. Inte din relation till kanske hästen. För de är inte som människor på det sättet med att man har en massa tankar eller massa trossatser som ett filter på det sättet. Och när du säger att vara i ett space, vad det innebär, det är att jag tror att ni alla kan relatera till när man är i skogen eller man är nära ett djur. Om ni gillar djur och inte är rädda för djur och tycker att djur är fantastiska, så infinner sig ett tillstånd av närvaro och lugn från ingenstans. Och den effekten kan vi människor också ha på varandra och på med oss själva också. Och det finns en nyckel till det, och det är komma i kontakt med sitt hjärta. Och det tänker jag vi kanske ska prata lite mer om sen. Mm. Men jag tror att det har, framförallt det som hästar gör, det är att de hjälper, och även hundar, katter, hjälper en att smälta alla barriärer och alla separationer som man skapar inifrån sig själv, genom kanske också dömande mot sig själv. För att vi har ju 60-80 tusen tankar per dag, och många av de tankarna, de flesta av de tankarna är negativ art. Och jag tror att om ni alla ställer frågan, hur många neutrala eller positiva tankar har ni tänkt om er själva den här dagen, och hur många har varit om någon form av att du inte är riktigt okej, eller att det finns en typ av en underström av dömande eller negativitet mot dig själva. Det kan ju också vara mot andra eller situationen i livet och så vidare.
Ja, det här kan nog de flesta känna igen sig i, tänker jag. Att det pågår en liksom
konstant
konflikt egentligen, ja, mot sig själv.
Ja, ett krig.
Mm. Pågående krig.
Mm.
Och här tänker jag, du som har bränt ut det flera gånger längs vägen, det har ju också varit i den här konflikten, ja, mot dig själv.
Ja, absolut. För det är ju egentligen ingen som sa till mig att jag måste vara duktig flicka och jag måste prestera och jag måste jobba jättehårt. Utan det var ju jag som sa det till mig själv. Och växte upp med två ganska högpresterande föräldrar som hade väldigt stora krav på sig själva. Och la mycket skam och skuld på sig själva. Så även om de inte uttryckte det gentemot mig så tydligt, så gör ju barn som vi gör. De gör ju inte det vi säger.
Mm.
Så att om du vill veta mer om dig själva så kan du också titta på, hur var det när du växte upp? Hur var du som barn? Och vad drog du för slutsatser undermedvetet kring den, i den miljön du växte upp i? Så att jag kan se att det har ju varit en stor... Sen händer ju livet också ibland. Jag menar, den första utbrändheten var när min pappa, i samband med att min pappa gick bort. Och jag har varit en hjälpare och pleaser till många er där ute som kanske kan känna igen er. Det att ni... Det finns ett sätt att glömma bort sina egna behov. Det är att konstant vara uppkopplad på andras behov. Och se till att göra ert bästa att tillfredsställa deras behov. Och det blir också en flykt för att känna efter. Apropå känslor.
Mm.
Så när vi är konstant uppkopplade på andra. Då behöver vi inte känna vad vi egentligen känner. Så jag har också haft en väldigt stark strategi av numbing out. Det har varit min strategi att hantera utifrån, alltså hantera känslor. Och det är ju inte så hållbart i längden. Och det sättet jag kunde namma ut, numb out, liksom, vad heter det på svenska?
Fly från.
Ja, fly från och försvinna och inte känna. Det har varit allt, mycket har varit att konstant vara uppkopplad på andra och vara en people pleaser och inte känna efter för mig själv. Och det har också varit att se till att jag är upptagen med något hela tiden. Vara, se till att man fyller varenda liten minut med stress på dagen. Och sen blir man ju beroende av de kemikalierna som känslös stress ger. Så att det blir ett undermedvetet sen att man återskapar. Om och om igen så skapar man situationer som skapar jättemycket stress i kroppen. Därför att det är något som kroppen till slut har vant sig vid. Så att jag såg ju själv att sen att det fanns faktiskt ett beroende av hormoner, av stress i form av adrenalin, kortisol som, och känslosignaturen var skuld. Mycket skuld och mycket, lite skam också, ovärdighet. Men det var det som höll kvar mig i loopen. Och nu ska jag bara försöka återkoppla det här med att numb out. Att man inte ska behöva känna det man känner. Det kan man ju ha olika strategier för. För mig var strategierna att jobba jättemycket. Konstant vara där för andra och hjälpa andra. För jag kände alltid andras känslor väldigt starkt. Vilket har varit en stor fördel i mitt jobb som terapeut och coach. Men det när man också privat och i alla sammanhang har det beteendet. Så tappar man till slut kontakten med sig själv och sin kropp. Där kroppen kanske satt en gräns för länge sedan. Men eftersom jag inte varit inkännande på mig själv så kunde jag köra över den om och om igen. Tills kroppen sa upp sig.
Mm. Alltså jag känner igen mig så mycket i det du säger. Och tack för att du sätter ord på det.
Mm.
För det är oftast det att man ser en resa. Att det går att sätta ord på det. Vad var det egentligen som hände?
Mm.
Men eftersom du dessutom jobbar med att vägleda folk. Och dessutom satt i den här situationen.
Mm.
Vad fick dig att säga stopp? Vad var det som fick dig att förstå att det här inte var en hållbar väg? Att det här inte var en bra väg för dig?
Mm. Första gången, då började jag jobba med djup självkännedom och gick en massa kurser. På den tiden fanns Mullinstorp, så jag var där. Jag blev såklart det som jag först blev erbjuden, det som alla blir erbjudna tror jag när man går till läkaren.
Var det för att hjälpa andra människor
Nej.
Som du gick den?
Nej,
gick
det var för att egen skull. Jag var utbränd.
Du var utbränd, så det var för egen skull.
Ja, och när jag träffade läkaren så blev jag erbjuden antidepressiva och sömntabletter. Och jag sa tack, men nej tack. Det måste finnas ett annat sätt för mig. Jag tänker att jag kan läka det här, jag behöver komma till roten och se vad det är som jag gör. Och då gjorde jag en stor resa inom mig själv. Och är väldigt tacksam efterhand för den resan, för det gav mig jättemycket mer självinsikt. Mm. Så att alla saker som vi går igenom för jag ser alltid så att det går alltid att hitta det som är någonting som är en gåva. Som att allt händer någonstans också för oss ifall vi är villiga att öppna upp ögonen för det. Och jag kunde se hur det jobbiga sen var för mig. Det är klart det är pinsamt när man har kurser i stresshantering och så åker man in i väggen själv. Mm. Det är lite kontraproduktivt och lite pinsamt kan man ju minst säga. Det är inte, I'm not walking my talk, men ni borde göra så här.
Jätteroligt. Ja. Lektionen inställde stress på grund av stress.
Precis, inställd på grund av stressreaktion. Ja. Men som sagt, jag kom snabbt på benen och sen så var det väldigt många år fast forward framåt och några barn ytterligare senare då som är vuxna nu. Men sen så en till stressreaktion som jag inte faktiskt minns så mycket av. Och det är väl det som är grejen när man är i stress, så är ju inte hjärnan, man är ju rätt frånkopplad. Men den sista var 2017 och jag vet inte ens om det var det här du frågade om, Maria.
Nej, men
jag du är inne på det. Jag avbryter dig för att det är ju spännande det du säger. Mm. Det jag slår mig av, vilket vi skrattar åt, det är ju den att man inte har en självinsikt utan man kör på. Mm. Oavsett vad det är. Mm. Men själv är man inne kanske i sämre skick än de som är där för att lära sig.
Ja. Precis.
Men är det här min fru brukar säga det att jag går inte till terapeuter för de själv har ju liksom varit sjuka.
Ja.
Så att det finns ju en anledning. Men samtidigt är så har man inte varit med om det så är det ju väldigt svårt att förstå vad en annan person går igenom. Mm. Det är svårt att ha empati för någon.
Har du aldrig varit där.
Och aldrig varit där. Och få en connection om man inte känner ett samband däremellan.
Nej, och det är också det. Därför att det finns så mycket självförnekelse i när man kör så hårt som man kör. De har ju varit i självförnekelse länge innan man blir utbränd. Och det som är det att jag har också empirisk erfarenhet. Jag har empirisk kunskap. Innan så var kunskapen mest intellektuell.
Mm.
Och efter den utbrändheten så blev det en genomlevd att vad är det innebär att inte kunna sova på flera dygn? Vad innebär att ha panikångestattacker? Vad innebär att inte ha tillgång till sin hjärna? Och kroppen har inte ork och armarna går inte att lyfta på morgonen och man kan inte röra sig. Alltså, det var första gången. Jag kan nu säga när jag har kunder som går igenom det, jag kan vara empatisk men jag kan också I get you, jag fattar, jag förstår vad du går igenom, it makes sense att det är skrämmande för dig. Så jag är efterhand nu tacksam för det. Och det som hjälpte mig andra gången det var för att jag 2017 då, eller 2018 då var nog sinnet väldigt stabilt och lugnt på ett sätt, för jag hade mycket mycket mer verktyg. Men kroppen hade helt sagt upp sig. Så jag hade ju ändå lyckats för att vara helt, alltså vara disconnected så pass länge. Så att kroppen fick en väldigt stark reaktion. Jag hade en icke-fungerande binjurar. Jag hade en stor benign tumör i levern. Jag såg att allting var en obalans i hela kroppens system. Jag kunde inte gå upp jag kunde 3 veckor innan vet jag att jag hade ett samtal. Kan ni också fatta hur jag var? Under 1 mil så sprang jag och pratade med en kund. Medan jag var ute och sprang. I slutet av samtalet så frågade hon, förresten, vad gör du? Jag har precis sprungit milen. Mm. 3 veckor senare kom jag ut ur sängen.
Mm.
Och sen var det en lång väg tillbaks. Men när jag kom i kontakt med verktyg från Dr. Joe Dispenza så började jag använda hans formula för förändring. Och jag började meditera. Jag var villig att erkänna att jag var en addict. Jag var beroende av stresshormoner.
Mm.
Och det är en jätteviktig del i läkningen av stressreaktion eller utbrändhet är att förstå att vi blir, alltså känslor är kemikalier som vi blir beroende av.
Är det 12-stegsprogram även där?
Det borde finnas
eller
det.
Hur?
Det borde finnas det.
Men att
det
finns... inse att jag är beroende av stress.
Ja. Och att
jag
är, Och att det är liksom, det är lika beroendeframkallande som socker eller kokain eller alkohol.
Absolut.
Och det är vi inte så medvetna om. Så att för mig var det så här, wow, jag behöver avgifta mig från mina stresshormoner. Men jag ska prata lite mer om det sen, hur det så hänger ihop. För du sa att steg två vill du prata om det här med känslorna. Men det som var... ja, det var början i alla fall till att börja skapa nya vanor. Och jag är så tacksam för att jag fick gå igenom den resan. Och jag själv läkte mig med de verktygen som jag också nu lär ut. Och faciliterar och tränar andra i. Och coachar andra i.
Mm. Det jag hör när du pratar, Anna, är liksom att också prata om det omedvetna.
Yes.
Att det är en viktig del utav det. Det är att vara så pass omedveten. Och när vi är omedvetna, då hittar vi liksom inte framåt i det.
Nej, för då är vi omedvetna.
Ja,
helt precis. Enkelt.
Och det betyder ju inte att smärtan och problematiken inte finns där.
Mm-hmm.
Men vi kommer inte åt den i oss själva.
Nej, vi kommer inte åt vadet och varför. Och då kan vi inte göra huvudet heller. Kan inte göra förändringen.
Precis. Så att jag tänker också när du sa, du satt och vägledde andra människor i stress och vad det innebär. Att också... empatin för sig själv är otroligt mycket svårare än att ha empatin och förståelsen för andra människor. För det handlar väldigt sällan inte om att vi inte förstår. Det handlar om någonting annat.
Mm. Mm.
Och det tänker jag också är viktigt. Liksom att vi förstår det mesta.
Mm.
Men det finns djupare anledningar till att vi inte kanske förstår dem bak. Det omedvetna finns fortfarande där. Och det är vi inte medvetna om.
Nej. Och jag tror för mig var det en... och jag tror att det här möter jag mycket också hos mina kunder och klienter. Vad man nu vill kalla alla fantastiska människor som jag får förmånen att möta i mitt jobb. Det är att när man hamnar i en sån här situation. Så...
beskriv, vad är det för situation?
Ja, alltså man hamnar i en utbrändhet till exempel. Eller en stor stressreaktion. Man känner att man inte känner igen sig själv. Det är att det finns oftast en stor känsla av ovärdighet. Och brist på självkärlek.
Ja.
Och självacceptans. Som jag ser är grunden i stort sett alla emotionella problem. Det är att man någonstans inte känner eller tror djupt inom sig att man är okej som man är.
Ja.
I sitt varande. Utan man kopplar det till prestation istället.
Jag tänker på, hur, med din erfarenhet då. Hur tar du tempen på någon? Alltså just den här självförnekelsen tycker jag är väldigt spännande. Mm. Om du träffar någon, och en klient eller någon annan som söker råd. Och vill ha någon typ av liksom feedback. Hur tar du tempen på den? För att liksom identifiera var någonstans den är.
Ställer frågor.
Mm. Vilka typ av frågor du ställer? Och om du skulle ställa dem till dig själv, jag tänker på de som lyssnar. Vad skulle du ställa då för frågor?
Alltså i samband med att var man är någonstans i sin livsresa. Mm. Eller utifrån sin situation.
Mm.
Alltså det är utifrån början. Hur vaknar jag upp på morgonen?
Mm.
Hur känner jag mig själv? Hur känner jag mig när jag vaknar upp? Hur känns min kropp? Vart går mina tankar? Därför att grejen när man vaknar upp, då har hjärnan gått ifrån... delta som är djupsam, delta hjärnvågen, du pratar om hjärnvågor. Och sen går du upp i teta som är drömvärlden. Det som 3-4-åriga barn är mer eller mindre konstant. Och där är dörren till undervetna helt öppen. Och det analytiska tänkande har inte, den som är liksom, kan sortera, har inte aktiverats än. Och det är väldigt intressant att se hur vaknar jag på morgon.
Mm.
Vaknar jag med ångest? Vaknar jag med negativitet, en känsla av negativitet, av hopplöshet? Eller vaknar jag och känner mig att yes, det är en annan dag, det är en ny dag. Vad är möjligt under den här dagen att göra? Så att väldigt mycket så tar jag tempo och kollar på hur vaknar. Vilket tillstånd vaknar du i? Hur känner du dig när du vaknar? Eller om du inte hinner fånga dig, vilka är de första tankarna som du börjar bli medveten om att du tänker? Och vad triggar det för känslotillstånd? Så det är ett bra sätt att ta tempen på vart man är och vad man kanske har kört över sig själv eller har tappat bort sin självkärlek och Jag brukar också ställa frågan, liksom, är det, skulle du, de sakerna du tänker om dig själv och känner inför dig själv, skulle du känna det inför ditt barn eller din bästa vän? Eller, eller är det bara så du tänker om dig själv? Mm. Så är det någonting man inte skulle välja att säga till någon annan, varför gör man det till sig själv då?
Mm.
Intressant att den där snackisen där uppe, att man plötsligt behandlar den som du vore den viktigaste personen i hela världen.
Ja.
Men som behandlar ens själv så otroligt illa.
Just det.
I många situationer.
Ja.
Men om du skulle säga, om det här med att säga nu att jag får ord på mina känslor, mina första känslor.
Mm.
När skulle du säga att, när är det lite varningsflagg? Att, om du pratar så här till dig själv.
Mm.
Har du också några sådana tempen där? Vad säger du att, vi är ju lite inne på det, när jag är taskig mot mig själv och liksom.
Alltså, om du vaknar upp av en känsla av inte en dag till eller och hopplöshet, då skulle du ha bett om hjälp för länge sedan.
Mm.
Så skulle jag vilja säga.
Mm.
Då har det gått långt.
Mm.
Och okej om det händer en morgon, någon gång, för att det har hänt någonting jobbigt.
Mm.
För livet händer ju också och utmanar oss. Men är det så att det inte finns någon förklaring till att det tillståndet, att du vaknar upp i det här tillståndet, det finns inte så mycket yttre förklaringar till det.
Mm.
Ta hjälp och vänd, prata med någon.
Mm.
Gå inte omkring med det här. För att också bara för att du har de här tankarna betyder inte att de tankarna är sanna. Och det behöver du hjälp med.
Mm.
För att vi har svårt att syna oss själva.
Mm.
Alltså som man synar korten när man spelar kort.
Mm.
Ja.
Mm.
Nej, men, för jag tror att det där, jag försöker oftast när vi sitter och pratar försöka skapa en igenkänning så att man själv kan förstå att när är jag på rätt sida.
Mm.
Jag tänker att jag träffar så många människor nu, både som har mognat väldigt mycket när de passerar 50, men så ser jag också de som inte har mognat och lever kvar de här tankarna.
Mm.
Det här med att jag inte är tillräckligt bra, jag räcker inte till. Mm. När vi sitter och pratar om ätstörningar och allt. Alltså tankar som de fortfarande lever kvar i. Att jag måste vara på det här sättet. Om jag är inte så här så är jag inte okej. Okay. Alltså du går inte ens ut och värderar huruvida du tycker att det är rätt eller inte.
Nej. Och utmaningen är ju då om man är ganska nere redan. Det är ju att ha modet. För det krävs jättemycket mod. Mm. Att ta hjälp. Eller söka hjälp. Eller be om hjälp. Eller prata med någon annan. För att. Alltså det, och om ni ser någon annan i er närhet också. Det här med sårbarhet är så otroligt viktigt. Att våga vara lite naken, avskalad och bara vara sig själv. Tänk som att släppa på prestige och hur vi tror att vi måste vara. Det är så befriande. Och det är en resa själv. Men jag tänker om du ser någon i din närhet som du tycker våga ställa riktiga frågor. Våga visa att du bryr dig.
Mm.
Mm.
Och likaså om du är den personen. Våga sträcka ut handen. För att människor vill hjälpa. Och vi är liksom. Jag tänker vi människor. Vi är skapta till att stötta varandra. Och hjälpa varandra.
Mm.
Att det är också en gåva att få hjälpa.
Mm.
Så att om du ber någon om hjälp. Så är det en gåva för den personen.
Mm.
Också.
Ja men det är fint. För jag tänker också självföraktet finns säkerligen i den situationen.
Verkligen.
Och man kanske inte ens tror att man är värd att få hjälp.
Nej, och det är ju det som blir problemet då.
Ja.
Och det är just den rösten som ni behöver skruva ner och förstå att den rösten, det är bara en röst. Det är bara ord, det är bara tankar.
Mm.
Det betyder inte att det är sant.
Nej, och efter långt lidande med sig själv, det är klart att man inte tycker om sig själv. Nej. I slutändan,
nej.
Men att så här, det är inte så här vi ska ha det.
Nej. Precis.
Att också förstå så här, det här är inget normalläge.
Nej, och det finns en annan möjlighet. Och det som är det luriga i den situationen, det är ju att hjärnan konstant, om vi vaknar upp med en känsla av ovärdighet till exempel, hjärnan spionerar alltid på hur kroppen känner sig och känslor i kroppens språk. Och hjärnan spionerar då på hur kroppen känner sig. Jaha, du känner dig ovärdig. Men vänta nu, här ska vi hitta på lite mer tankar som matchar just den känslan.
Mm.
Och sen har ni märkt att ni hamnat i en loop av negativa. Och så blir det ännu jobbigare känslor och tyngre känslor. Och ännu mer självhat eller självdömande.
Mm. Oerhört svårt att ta sig ur den känslan.
Mm.
Att komma på sig själv, är det här sant?
Mm.
Att våga ställa den frågan.
Och det första tycker jag är att bara för att komma ihåg att bara för att du har en tanke eller en känsla så behöver inte tanken vara sann som är kopplad till den känslan.
Men där behöver man oftast hjälp ju. Med någon som hjälper en att ställa den frågan.
Ja.
För den, man är ju så inne i det där eftersom den programmeras.
Precis, och det är precis som Maria säger. Det här behöver inte vara, gör inte det till normalt. Mm. Att må på det sättet.
Mm.
För du är inte här på jorden för att må på det sättet.
Nej.
24/7.
Nej.
Hörrni, med det orden så tänker jag att vi avslutar det här avsnittet.
Mm.
Och ser fram emot och se er snart igen i nästa avsnitt.
Mm.
Där vi fördjupar oss lite.
Jättefint, tack.
Mm.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Känslopodden. Vill du komma i kontakt med oss, mejla på känslopodden@gmail.com.